Yes, då är jag online och det är tisdag kväll. Tisdag som man säger på svenska, tirsdag som man säger på norsk. Det innebär att det är dags för en ny tisdagsundervisning. Och om det är någon som inte känner mig så heter jag Rickard Salander och är en av medlemmarna i menigheten på Åsgrejna Romerikes. Vad säger jag? Evangeliehuset Romerike. När jag icke är aktiv i menigheten så jobbar jag på Blåkors som gatupastor. Ett väldigt fint jobb där jag får möjlighet att snacka till alla sorters människor och en hel del vanskestilta som kommer till Blåkors kontaktcenter i Oslo. Där jag har många fina, nya, goa vänner. Men det är hyggligt att se det där, att ni loggar in och kommer in för att få ta del av undervisningen. Detta är en del av en serie om Kristus i Gamla Testamentet. Kristus i GT, eller Jesus i Gamla Testamentet. Och det finns väldigt mycket att säga om det. Jag har tagit tre delar allaredan på 45 minuter och detta är alltså den tredje delen, eller fjärde delen. Medan folk loggar in så tänkte jag vi kan begynna med att be lite samman. Det som är här kan väl be samman med mig. Jag tackar dig Jesus för den här undervisningen vi ska ha samman. Jag tackar dig för att alla som kommer in och lyttar och de som lyttar i efterkant får någonting till livs av att höra på detta. Jag ber att det ska bli liv och uppenbarelse till glädje och till växt, men också till helbredelse, upprättelse och befrielse för de som tränger det. Jag tackar dig för att det handlar om dig och att vi får förmedla dig Jesus och att vi kan få titta på dig i skriften. Och jag ber att du smörjer eller salver mitt budskap så att det blir kraft och liv och icke bara teoretiska ord i Jesu Kristi namn. Och allt folket sa amen. Du kan säga amen där hemma i stugan. Så ska jag alldeles strax begynna och undervisa. Men när vi pratar om det med Kristus i Gamla Testamentet så vill jag begynna lite snabbt bara och säga några ord om vad är egentligen Bibeln och vad är egentligen Gamla Testamentet? Vi vet ju att Bibeln inte är en bok utan många böcker skrivet av många olika författare. Tar vi hela Bibeln så är det 66 böcker och tar vi bara Gamla Testamentet så är det 39 böcker. Och de här böckerna blev kanoniserat i olika omgångar och kanoniserat betyder att man bekräftade att detta är de skrifter som man tror är Guds ord till mänskligheten, om vi ska kalla det för det. Men med Bibeln är ju inte bara rätt och slätt väldigt enkelt, för jag menar att när man sätter sig och läser Bibeln så kan man få problem. Man kan få problem av att man blir det vi kan kalla för lovisk, att man blir självrättfärdig, man kan bli fördömt, man kan bli självgod, man kan få mindervärdeskomplex och man kan råka ut för allt möjligt av att läsa Guds ord. Och därför tränger vi att ha en förståelse att ordet icke bara är bokstaven utan det är Jesus Kristus som är ordet. Och när Jesus snackar med fariseerna så säger han: ni söker i skrifterna, ni rannsakar skrifterna för att finna evigt liv i dem, men ni finner icke för ni ser icke mig i skrifterna. Så där begynner han att peka på att allt handlar om han. När han vandrar med Emmausvandrarna så förtäller han så om sig själv i skrifterna, står det. Det står att han la ut om sig själv från Moseböckerna till profeterna. Det är alltså hela Gamla Testamentet. När han sen uppenbarar sig för de andra 11 så gör han samma sak igen. Att han pekar på sig själv ifrån Moseböckerna, profeterna. Från Moseböckerna och profeterna och de andra skrifterna, står det där. Så att Jesus han levererar sig själv ifrån Gamla Testamentet. När disciplerna sedan går ut och prekar i apostlagärningarna så ser vi att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna, står det, och liknande ting. Vilket innebär att de hade fått uppenbarelse att de här Gamla Testamentets skrifter handlade om Jesus Kristus. Och de bevisade att att Jesus var Messias, att han var den smorde eller Guds utvalde som alla hade väntat på. Så det är fantastiskt, ursäkta, att få höra sådana preknare tycker jag. Om man får höra att Jesus är Messias utifrån skrifterna, utifrån Gamla Testamentet. Men Gamla Testamentet är alltså många författare, många olika böcker med många olika stilar på. Och man kan ibland lura på, ska vi tro på Bibeln bokstavlig? Eller räcker det med att ha en andlig förståelse, en andlig förtolkning? Och där kan jag säga att när man inser att det handlar om Jesus Kristus och inte den bokstavliga förtällningen, utan den bokstavliga förtällningen i sig pekar på Jesus och handlar om Jesus, så blir en sån frågeställning genast mindre viktig. Och jag vet att det finns många som tänker att Bibelns historicitet, att den är historiskt korrekt, att det är en berättelse som har skett. Och så finns det de som tänker att det är en slags metaforer. Och jag tänker olika texter kan ha olika grund när det gäller det. Men det handlar alltså i första hand icke om att läsa Bibeln bokstavligt. För då kan det bli som jag var inne på alldeles nyss. Att den kan skada oss. Att vi kan få problem med den. Så det handlar om att se vad som ligger bakom bokstaverna. Och få tag på andemeningen. Och inte fastna i bokstaven. För bokstaven slår ihjäl men anden gör levande. Som det står i andra Korinthierbrevet kapitel 3. Jag hoppas att ni är med mig på den tanken. Det är andemeningen. Och när vi ser andemeningen så handlar det om Jesus Kristus. Det handlar om evangeliet. Det finns också arketyper i Gamla Testamentet som föreställer Satan och ondskap och allt möjligt sånt. Och det går också att tolka ut någon slags andliga principer och ting som kan hjälpa oss med hur vi ska leva. Men det är icke den huvudsakliga andemeningen. För den huvudsakliga andemeningen är... handlar om Jesus Kristus och vad han som Kristus har gjort för mänskligheten, det vill säga evangeliet. Sen kommer det andra, kan komma i tillägg. Men grunden är så viktig att få på plats att det handlar om, icke om vad du ska göra för Gud, men vad Gud har gjort för dig. Ljuden är lite lav, men budskapet är dynamit. Ta och stoppa in och överplugga, kanske det blir bättre. Pröva att skruva upp volymen. Är det någon mer som tycker att det är lav lyd? Så säg ifrån. Jag kan pröva att prata lite högre också och komma lite närmare mikrofonen. Om det är någon mer som har problem med ljudet så säg gärna ifrån så kan jag pröva att prata ändå högre. Nu kommenterade en kommentar. Jag har inte kommenterat era andras kommentarer när jag har skrivit hej och hälsat på väldigt hyggliga måter. Så hej till er allesammans. Både det som har skrivit och det som icke har skrivit. Men... vi ska gå in och i undervisningen och börja prata om Kristus i Gamla Testamentet. Jag ska ge några skriftställen förresten om, som jag inte har tagit tidigare. Lars hör bra, så det var fint att höra. Jag har tagit lite skriften innan. Nu refererar jag till hur Jesus pratade till fariseerna och Emmausvandrarna. Och det har, de skriftställen jag har tagit förut. Men jag ska också lägga till innan jag kör igång om hur... Gamla testamentet och loven inte minst, lagen på svenska, är skuggbilder på det som skulle komma. Och det står i Hebreerbrevet 8:5. Man kan också se det i Hebreerbrevet 10:1 och Kolosserbrevet 2:17 där det står om nymånad och sambad och allt detta var skuggbilder. Så Bibeln kallar loven men också det gamla testamentet för skuggbilder. Och för att nämna lite kort om en skuggbild, om ni kan se skuggan bak mig här. Ser ni att det rör sig på väggen? Så är ju, det är ju jag. Det är ju skuggan min. Och för att få fram en viktig poäng i det hela så är det också så att när vi studerar skuggbilderna så är det ju Jesus som är verkligheten. Det är han som det viktiga, som det handlar om. Det är Jesus som är det viktiga. Skuggbilden är ju fortfarande bara en bild. Så när vi håller på med Gamla Testamentet, ibland kan det bli en massa huvudkunskap. Det är inte det som är det intressanta, utan att du får ett grepp om den levande uppståndne Kristus som lever idag. Det är ju huvudpoängen, att relationen med han får vara levande. Och skuggbilden kan ibland hjälpa till att peka på Kristus. Men om du fastnar på ett eller annat sätt, bara skakar av dig och går vidare och fokusera på det viktigaste av allt, nämligen världens frälsare Jesus Kristus och din personliga frälsare. Sist jag slutade så tror jag att jag slutade i samband med att jag pratade om Moses. Jag tänkte ta upp Moses igen och börja där. Så har jag lite olika sådana små bilder som dyker upp och sen så får vi se lite vad vi handlar. Innan jag satte igång det här så hade jag tänkt att jag ska göra en undervisningsserie om tabernaklet. Jag har en modell av tabernaklet som jag vill bygga upp gärna innan jag börjar prata för mycket om tabernaklet. Men det är möjligt att jag kommer in lite på tabernaklet igen en dag. Jag ska faktiskt börja med en bild från tabernaklet när jag tänker efter. Därför att den absolut första gammeltestamentliga skuggbilden av Jesus Kristus och evangeliet som jag såg i Bibeln som relativt nyfrälst, jag hade varit frälst något år eller något sånt, och så plötsligt så slog det mig hur jag kunde se en princip, en evangelisk princip utifrån kanske mest kända föremålet i tabernaklet. Och inte bara mest kända utan kanske det mest, vad ska vi kalla det för, mest heliga objektet i tabernaklet. Om någon inte vet vad ökentabernaklet är för något så kommer vi komma in på det ännu mer lite längre fram. Men det var alltså den instruktion som Moses fick på berget när han var uppe för att ta emot Moselagen, så fick han också instruktioner om hur han skulle bygga ett tält. Han skulle samla duktiga hantverkare och så skulle de bygga ett tält med olika föremål i, och det var den, låt oss kalla det för gudstjänstordning och struktur som Gud gav dem. Men det är ju en blueprint, en skuggbild på den andliga verkligheten, för att vi fysiska människor skulle förstå något om det andliga. Men det absolut första jag fick ljus på när det gäller saker i Gamla Testamentet och evangelium, så var det faktiskt att jag plötsligt fick en aha-upplevelse av paktens ark som stod i det allra heligaste, längst i det rummet längst in i tabernaklet, så stod det en träkista som var klädd i guld, och i den så låg mosetavlorna, stentavlorna och några andra saker. Men det viktiga här var att jag fick en aha-upplevelse när det stod om nådastolen, heter det på svenska, som var locket på den här arken. Och där sa Gud, där ska jag sitta och där ska jag tala till mitt folk. Han skulle alltså sitta på locket på den här lådan, guldlådan, där stentavlorna låg. Gud satte sig på locket. Det var också några figurer där, keruber, en slags änglafigurer med vingar som täckte den här arken och så vidare. De satt med ansiktena neråt och lite sånt. Det är väldigt detaljerat beskrivet. Men Gud satt på det här locket, nåda stolen, eller mercy seat heter det på engelska, ett bättre ord. Men det var en stol, inte en tron, i bibelspråket, mercy seat eller ett säte. Och där sa Gud, där ska jag sitta. Och dels så förstod jag ju att det här var en skuggbild av den andliga verkligheten, och det kan vi läsa i Nya Testamentet hur allt det här handlar om den andliga verkligheten. Så jag kunde ju förstå att nådastolen, locket på arken där Gud satt, var en bild på den tron som Jesus sitter på i himlen idag. Och Jesus sitter på the throne of grace, så vi kan se hur dels det att det som kallas för mercy i Gamla Testamentet nu har blivit grace eller nåde i Nya Testamentet. Vilket är en fantastisk uppgradering, för mercy var att slippa få straff, medans grace är att få Guds favör och Guds godhet. Att slippa få straff är ju på en ganska trist nivå. Det blir liksom, ditt liv förändras ju inte så mycket av det. Det fortsätter på samma sätt, du slapp bara få straff. Men grace, det är på en helt annan nivå. Du får Guds godhet över ditt liv. Du får Guds välsignelse över ditt liv. Så det var något av det jag såg. Men den här viktiga poängen som jag ska försöka komma fram till nu då, det var att Gud hade satt sig på locket. Gud sa åt Moses, lägg lagtavlorna i arken, för paktens ark. Och så satte sig Gud på locket och sa, där ska jag sitta på the mercy seat, på nådastolen. Och det betyder ju att om du som en troende vill söka din rättfärdighet genom lagen, så skulle du vara tvungen att flytta på Gud för att kunna lyfta på locket för att få fram Mose lagtavlor. En bild på att Gud vill inte möta oss med lagens krav och bud. Han har aldrig velat det. Han har alltid velat möta oss med mercy och med grace, med barmhärtighet och nåde. Han har inte varit intresserad av att vi ska söka vår rättfärdighet genom loven. För då måste du först flytta på Gud själv för att kunna lyfta på locket som var the mercy seat. Det var kanske den första grejen utifrån evangelium som jag såg som nyfrälst i gamla testamentet. Att Gud har inte velat att vi ska söka vår rättfärdighet genom lagen, för då måste vi först lyfta på locket. Och vem kan göra det när Gud har satt sig på locket? Så det var den första poängen. Jag fick lust att dela den mer idag. Vi kan gå in och prata mer om tabernaklet längre fram. Kanske det kommer lite mer ifrån tabernaklet redan idag. Men jag ska gå tillbaka till Moses som jag sa. Moses var ju en spännande figur som i sig är en Kristusgestalt. Som för de 12 stammarna ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Slaveriet är en bild på synden som snärjer oss, som snärjer mänskligheten. Israels 12 stammar i gamla testamentet är alltid som en skuggbild på jordens alla folk. Det var ju de 12 stammarna var ju alla hebreer, men de var olika stammar, så det är en symbolspråk för alla folk i Kristus. Så blir alla folk får frälsningen som gåva tillgänglig i Kristus. Så Moses, han är som en tydlig skuggbild på Kristus som för dem ut ur slaveriet. Jesus Kristus är den som bröt syndens slaveri över våra liv och förde oss ut ur syndens slaveri och in i någonting nytt. Den första tydliga bilden där på Kristus när Moses för dem ut ur Egypten är också då att han delade på havet, och då står det att det var en, när de gick igenom havet så var det en bild på dopet. Dopet in i Kristus som är, jag tänker inte att dopet är frälsande, men det är en symbolik för vår frälsning, det är en symbolik för vår räddning. Vi döper oss för att vi är frälsta av tron och så vill vi uttrycka det. När de vandrade genom havet så blev de frälsta ifrån ondskapen som förföljde dem. De blev frälsta från dels slaveriet som hade bundit dem, men de blev frälsta från Egyptens här som skulle ta död på dem. Egyptens här då blir då ett symbolspråk för ondskan som försöker snärja dig, försöker fånga dig, försöker ta död på dig. Vi kan översätta det till andemakter, vi kan översätta det till mörka krafter. Men de mörka krafterna, de drunknade i havet, de dog bort, precis som dopet är en bild på att vi dör bort från vår gamla synda natur, den gamla atamitiska naturen, dör bort i dopgraven. Den gamla synden som snärjer så hårt blir lagd i graven. Sen betyder inte det att vi automatiskt blir perfekta människor i vår adfärd, i vårt handlings- och beteendemönster här på jorden. Det behöver inte betyda det, men det är den andliga bundenheten som fanns, den blir död och du får en förnyad ande i Kristus. Du blir en ny människa och i anden så är du hel, ren och rättfärdig. Kanske inte alltid i själen och kanske inte alltid i kroppen, men i anden. Sen har det en tendens att slå ut på själen så att din själ förvandlas, sinnet förnyas och allt det här, och din kropp förvandlas. Så Moses blir en fantastisk bild på Jesus, hur han för människorna ut ur syndens slaveri, precis som vi i dopet får lägga ner vår gamla människa till att dö i dopgraven, precis som den egyptiska herren som försökte snärja folket, de var tvungna att dö i den här dopgraven och i Röda havet. Jag kommer hoppa lite här i undervisningen med olika liksom bilder som jag har blivit påminn om. En annan sån där bild som jag blev påminn om som jag inte pratade om tidigare när Moses var det här. Jag pratade om när han såg den brinnande busken och hur den brinnande busken, en törnebuske, en bild på Kristus och på korset där domen för synden går över Jesus som en brinnande eld när han har törnekrona på huvudet. Så det var en bild på Kristus på korset när han ser den brinnande busken. Men en annan sån här symbolbild och symbolhandling är den stav som Moses håller. Han får instruktion om att slänga den här staven på marken och så blir den förvandlad till en orm. Och det är ju en bild på hur Kristus blir uppspikad på korsets trä och blir till en förbannelse. Ormen är en bild på förbannelsen. Så det är också en symbol för Kristus. Och det som är så spännande då med den här staven, en bild på träet, på korset, på Jesus som blir en förbannelse på korset. Det var ju på grund av Jesus, att Jesus blev en förbannelse i vårt ställe, som en ställföreträdare, som vi utifrån hans fullbordade verk på Golgata får välsignelsen. Och det ser vi, att den här staven blir som en välsignelse, den blir som en kraft som är med och öppnar upp havet, som öppnar upp frälsningens väg. Så Jesus Kristus på korset, han öppnar upp frälsningens möjlighet för dig, så att du får det här dopet in i Kristus. Så det är också en fantastisk bild på Jesu fullbordade verk i Gamla testamentet, i staven. Och har du staven? Ja, det har du, för du har Kristi kors som din möjlighet här i världen. När vi lägger händerna på någon sjuk, så är det inte för att vi har några magiska händer. Nej, det är för att Jesus Kristus har fullbordat något på Golgata. Vid hans sår har vi fått läkedom. Och när vi handlar i tro på det som har skett på Golgata, då plötsligt så sker det någonting här och nu för oss, och vi får ett förvandlat liv. Så att allt tron siktar alltid på Golgata kors. Kanske kommer jag gå in och prata lite om de här troshjältarna som räknas upp i Hebreerbrevet kapitel 11. Jag är inte säker på det än, vi får se. Men det är ett kapitel du kan läsa för att se den här principen. Att där kommer Noak och Abel och Sara, Abraham, alla möjliga räknas upp där. Och de hade alla en tro som såg Golgata kors i fjärran framtid, och i tron på det så förlöstes de olika trosmiraklerna, de räknades som rättfärdiga inför Gud och så vidare. För det finns ju ingen annan tro som räknas oss till rättfärdighet än tron på det Jesus har gjort på Golgata kors. Ni får gärna skriva frågor om ni vill, eller om ni kommer få några poänger som ni vill ha med. Familjestaven, skriver Mårten. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Familjestaven, det är någon poäng som jag inte har koll på. Mårten är också väldigt kunnig i alla möjliga spännande saker, så han har säkert någon poäng där, men jag vet inte vad det betyder. Ingen av oss har ju liksom uppenbarelse och ljus överallt, utan tillsammans kan vi se en större bild. Så jag delar lite av det jag har sett, så har du säkert många andra härliga poänger också. Jo, Aron vill jag komma in på. En del av miraklerna som kommer längre fram är Arons stav och inte Moses stav. När det liksom går från Moses stav till Arons stav, det har inte jag koll på. Och jag vet inte vad det innebär, det ligger säkert något symbolvärde i det också. Men Aron är också en spännande person. När Israel står i en strid mot några andra folk, så lyfter Aron, som är överste präst. Också en bild på Jesus förresten. Överste prästen i gamla förbundet är ju en bild på Jesus som vår överste präst i det nya förbundet, eller den nya pakt. Pakt heter på norska. Men Aron, han lyfter sina händer. Och när han lyfter sina händer, då är det så att Israels stammar då, eller hebreiska stammarna, håller på att vinna kriget. Men när han inte orkar hålla upp sina händer, de sjunker, så får han hjälp av två bröder som lyfter upp hans händer, och då vinner de striden igen. Och jag tänker att när han håller upp sina händer, så tänker jag också att det är en bild på korset. Jag tänker att han håller ut sina armar, så det blir som en bild på Jesus på korset. Och för att det är i korset, i Jesu Kristi kors, som kraften ligger. Det är utifrån Jesu kors som vi kan vinna seger i våra liv. Så att tillsammans med Kristus så ska vi vinna mer än en överväldigande seger. Så jag tänker det här är en fantastisk viktig bild på hur vi kan se korset för vårt inre, och med hjälp av det Jesus har gjort för oss, eller det Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Där vinner vi seger tillsammans med Kristus över omständigheter. Jag ska bara se att Lars har skrivit någonting här. Moses skulle tala till klippan, Kristus, med Arons stav som spirar. Arons stav blev ett bilde på den uppstått med Kristus. Ja, det stämmer. Det var en sån där sak som jag hade tänkt komma till längre fram. Just det här med att den spirar och bär frukt, Arons stav. Men vi kan ta det nu på en gång. när det ändå kom upp. Det var, och klippan var en bild på Kristus som jag pratade om innan, så då får ni titta på en tidigare video som ligger här på Evangeliehuset Romerike. Det kan ni se på sen, så jag behöver inte ta det på nytt eller jämta det om hur Kristus i klippan som följde dem i öknen. Men staven, Arons stav som blommar och bär frukt, mandlar, mandelblommor och mandelfrukt. Det är ju omöjligt från en gren. Jag tar min penna här och låtsas att det är en gren, en pinne, en käpp, en stav. En stav som har, en gren som har tappat kontakten med sin rot kan ju inte hålla på att blomma och bära frukt. Så det är precis som Lars har skrivit här, det övernaturliga livet i den här grenen, i den här staven, är en bild på den uppståndne Kristus. Och det är precis där det ligger, den här symboliken. Jag tänkte på det innan idag faktiskt, så sa jag nyss att jag inte vet varför de byter stav. Det är först Moses och sen Arons. Men här ligger en poäng om att den första staven är som en bild på den jordiska Kristus som var här först och blev korsfäst och dog. Och så är den andra staven som en bild på den uppståndne Kristus, den nu levande Kristus, eller Jesus Kristus. Kristus Jesus kan vi kalla honom, den uppståndne. Han som bär ett övernaturligt liv, han som har blivit en livgivande ande för oss och som är då andarnas far. Spännande sidospår som jag hade tänkt på innan idag och sen glömt bort det här med staven då. Så länge Moses hållit sin hand, löftet hade Israel övertaget. Ja, precis, det är det jag pratar om. Sa jag fel när jag sa att det var Aaron, ypperste prästen? Det kanske var Moses, jag blir själv osäker här nu. Jag tänkte att det var Aaron, men det kan vi kolla upp i efterhand. Skulle jag säga fel i någon detalj så får ni inte bli så sura. Jag är mest ute efter att få tag på vilket sätt det här är skuggbilder på Jesus Kristus och hans kors. Och evangeliet. Då har vi... tiden går så fort när man pratar här. Jag tänkte vi skulle gå in på Joshua, som är en spännande figur. Bara hans namn, Joshua eller Joshua, är ju namnet på Jesus, Yeshua. Det är egentligen samma namn som betyder frälsare eller räddare. Och han var ju den som också är då en Kristusbild, precis som Moses och Aaron och alla de här. Så är han också en bild på Kristus. Han får föra in dem i det nya förlovade landet, precis som Jesus Kristus är den som för oss hela vägen hem till himlen. De mänskliga skuggbilderna, Moses, Aaron, Joshua, de får ta olika delar av historien så att vi inte får för oss att det är liksom de som är den stora hjälten, när vi ska förstå att det handlar om den egentliga stora hjälten Jesus Kristus. Så de får ta olika delar i berättelsen. Men Joshua är också då en bild på Kristus som för oss in i himmelens land, eller i det förlovade landet som flyter av mjölk och honung. Ett land av överflöden, ett land av godhet och härlighet. Men då har vi den här första berättelsen när de kommer in i landet. Så kommer de till Jerikos murar, och då kan vi se det som en ny slags bild på synden som snärjer oss så hårt. Och jag tänker att det finns olika nivåer och delar av det här med synden. Det ena var då syndens slaveri i Egypten som jag pratade om först, som där Kristus förde ut, eller Moses förde ut dem ur slaveriet från Egypten. Men så är det ju så att delar i vårt liv kan ligga kvar förslavade upp i sinnet, i tanken. Och jag tänker ibland att Jerikos murar är som en skuggbild på hur vi kan behöva bunna i tanken. Fast vi är frälsta, fast vi är på nyttfödda, så kan sinnet behöva förnyas. Och då står det ju om att vi ska ta tankebyggnader till fånga, tankekonstruktioner till fånga. Så jag föreställer mig lite som den här staden Jeriko, som en omgärdad av en mur som är någonting som har cementerat fast vår tanke i en gammal förståelse, och det behöver rivas någonting för att det ska bli ett nytt liv. Och så ser vi då hur de ska gå runt den här muren i 7 dagar, och på den 7:e dagen ska de väl gå 7 gånger, och de ska vara knäpptysta under hela tiden. Tills tiden är kommen, tills det är dags, då ska de ge upp ett stort härskri, och så ska de blåsa i horn av väd, heter det väl på norsk, vädurshorn. Bockhorn. Och De här bockarna är ju en bild, precis som i Gamla Testamentet så kommer de här djuren hela tiden, de olika sorters djuren som är offer av det gamla paktsförståelse, så är offerdjuren ju också en bild som pekar på Kristus. Ni som har lyssnat mycket på Lars kan ha hört det här innan. Jag hörde det själv från Lars, men delar det frimodigt vidare för jag tycker det är fantastiskt bra. När de blåste i hornen och gav upp sitt härskri så är hornet en bild på att offret var fullbordat, för du kunde inte ta hornet från de här bockarna förrän du hade slaktat djuret, och när du slaktade djuret så är det en bild på Jesus Kristus som vårt syndoffer, att han gav sitt liv på Golgata kors, att han gav sitt blod och gav sitt liv. Så när de tog hornen från bockarna och kunde blåsa i bockhornen så var det för att djuret redan var slaktat, och det betyder det är fullbordat, offret är fullbordat. Så när de blåser, när hornen får ljuda ut sin signal, det var en speciell slags trumpetsignal som de gjorde i olika stötar, så var det ett uttryck för offret är fullbordat, och då rasade murarna, en bild på vad som kan förnya vårt sinne och riva ner tankebyggnader i vårt sinne. Jo, att se att offret är fullbordat, att det Jesus Kristus har gjort på Golgata, det är fullbordat, det är komplett, det behövs inte läggas till någonting, det är färdigt, och det får murarna att rasa och staden kom in i en ny slags frihet. Så det är en fantastisk bild. Blås i shofar, ja, bockehorn, skriver Lars här. En bild på den ofredade Kristus, den färdiga försoningsverket. Allt är färdigt, skriver Lars. Fantastiskt bra och fin uppenbaring som ligger i det med hornet. Så vi kan gå vidare med hornet. Om vi tar det här hornet vidare fram i en senare bibelberättelse så har vi den här lilla gutten, den lilla pojken, den bleka lille pojken som var bortglömd i familjen för att alla andra var viktigare i pappans ögon. Och då tänker jag på David förstås, som var ute och vaktade på sauer och på får ute på betesmarkerna. Och så kommer profeten för att smörja den kommande kungen. Guds profet, alltså Guds talesman, kommer med ett horn för att smörja en ny kung. Man smorde kungarna med smörjelseolja från ett horn. Så här har vi på nytt den här fantastiska förståelsen av att offret var fullbordat och då kunde man smörja någon. Vi blir smorda till kungar i Guds rike för att hans offer är fullbordat, så att vi blir kungar och präster i Guds rike idag. Så du kan se dig själv med det här hornet, att Gud har smort dig med sitt horn för att han gjorde sitt offer på Golgata, så har du blivit smort till kung. Det betyder att du har makt att regera i ditt liv över omständigheter som krånglar med dig. Det betyder inte att du har makt att härska över andra människor. Vi måste respektera den fria viljan, precis som Gud och Jesus alltid har respekterat den fria viljan. Vad vill du, sa Jesus till och med när han skulle helbreda mot någon. Och körde inte bara på, han har inte tvångsfrälst någon heller, det är upp till den fria viljan. Så vi ska inte härska över andra, men du har möjlighet att härska över ondska och omständigheter i ditt liv. Så det som kan ligga bakom en människa, vi strider inte mot kött och blod, men det som kan ligga bakom, det har du möjlighet att binda upp och kasta ut och så vidare, för du har blivit en kung, smord i Guds rike. Men tillbaks till David, han blev smord till kung. Vad betyder det? Jo, han är en bild på Kristus. Kristus är kungarnas kung och herrarnas herre. David blev smord till kung, och det står att Jesus Kristus kommer liksom att bli smord till kung efter Davids ett. Så han var liksom den första bilden på en Guds utvalda kung, där Gud smorde en kung, där han hade utvalt en kung som han smorde. Kristus betyder den smorde, den salvete. Och Gud hade utvalt sig en kropp, Jesus Kristus, som blev född fram av en jungfru. Han var smord, han var den eviga kungen som David blir en förebild på. Och vi kan ju då se hur Guds rikes principer funkar utifrån David. Och det här är så viktigt att få tag på. När David står i sin första stora, viktiga och avgörande kamp, det är Hebreerna på nytt mot filisterna, så har Föraktad och ringa, precis, bra poäng också från Koavad där. Men David och Goliat pratar jag om. Filisterna har sin förkämpe. Smorde är salvat, ja, precis. De har sin förkämpe, Goliat, den här stora bjässen, jätten, den här förväxta mannen. Kanske en nefilim, inte vet jag. Jag är inte säker på att jag tror att han var det. För de kanske försvann i floden på Noaks tid, jag vet inte, men han var en stor kille i alla fall. Och han var, blir som en bild då på ondskan och på Satan. Och så har vi Kristus, eller David som en bild på Kristus. Men det som är min poäng här är att vi ser hur fungerar Guds rike. Nämligen att folket, Israels stammar, de var ju rädda och vågade inte gå till attack. De vågade inte gå i striden med Goliat. Och det är lite av poängen här. Det är inte meningen att du ska springa och strida med Satan. Nej, Jesus Kristus är den som tar kampen åt oss och han har tagit den på Golgata. Det är utifrån den seger vi har fått på Golgata som vi kan befalla andemakter att gå. Så segern är redan vunnen. Vi måste få tag på det här. Det är redan färdigt. Det var inget problem för folket att jaga filisterna på flykten när Goliat var borta, när Satan var besegrad. Och Kristus har besegrat den här världens första, står det. Det var därför han kom, för att besegra den här världens första. Och David blir som en fantastisk guldbild på hur Jesus Kristus vinner seger. Men om du tänker dig den här slänten, där står hela hebreiska folket, och så springer David fram och slår Goliat, så är han som en representant för hela folket. För det var så att den förkämpe som vann segern blev tillräknad hela folket. Så när Jesus Kristus segrar över Satan på Golgata, så blir hans seger tillräknad dig, och det är därför vi kan vinna mer än en överväldigande seger tillsammans med Jesus Kristus. För han, precis som David, var hela folkets förkämpe, hela folkets representation kan vi kalla det för, så är Jesus Kristus din representant. I Norge så har man väl Stortinget, i Sverige så har vi svensk riksdag och regering. Och de som har blivit invalda i de här politiska systemen, de är ju våra företrädare. Vi har valt ut representanter som ska föra vår talan. Sen kanske vi inte alltid tycker att de gör det på bästa sätt, det är en annan sak. Men de är folkets representanter i de här olika statsskicken, i de här statsbyggnaderna. Så för de vår talan, för vi har röstat fram dem. Sen kan vi vara missnöjda eller nöjda med det. Det är en annan sak. Politik kan vi strunta i nu. Men jag vill bara förklara den här tankegången om representanter. Jesus Kristus är din representant inför Gud. Han är den som vunnit seger över Satan. Och han representerar din seger över Satan. Han representerar också det här med lagen. Att han har fullkomnat lagen. Eller fullbordat lagen. Han fullkomnar den i oss. Så plötsligt så är du rättfärdig som om du hade hållit hela lagen, för han är din representant inför Gud. Han är den som är syndfri, som din representant inför Gud, så är du räknad som syndfri. Det finns liksom ingenting att ta dig på längre, för att du är komplett och fullkomlig och perfekt i Kristus som din representant. David var representant för hela folket, alla vann seger på grund av en enda seger. Du har vunnit seger på grund av en enda seger, och det är Kristi seger över Satan på Golgata kors. Så låt oss jubla över Kristi seger. Låt oss jubla över den framgång som Kristus har köpt åt oss genom att vara vår representant, hela folket eller hela världens representant. Han är din frälsning, han är den smorde, han är, och så vidare. Han är din representant, och det syns i den här principen, förståelsen att det var bara en som behövde gå i striden. Jag hoppas du får någonting ut av det här, att du känner glädje av det här. Tiden rullar på fort här, men jag har mer att säga. Och jag ska hinna med lite mer innan vi avslutar. Det var lite om David. Jag hade tänkt komma in på Jobb, och honom nämnde jag redan förra gången. Jag tänkte jag skulle komma in på honom då. Jobs bok är den äldsta boken i Bibeln. Åtminstone enligt de som är mer kunniga än mig, skriftlärda och forskare och sådana här bibelforskare, de säger att Jobs bok är den äldsta. Hur de har kommit fram till det, det vet jag faktiskt inte. Men jag bara litar på att det rimligtvis stämmer. Och skulle det inte visar sig stämma så kommer inte jag vara ledsen för det. Jobs bok har sin innebörd oavsett om den skulle vara den äldsta boken eller inte. Men Jobb, på vilket sätt är han en bild på Kristus då? Den här Jobb som får ett sånt elände. Jo, vi kan se hur det står om hur Satan kommer tillsammans med Guds sönerna inför Guds tron och så säger han, ja men den här och så säger Gud, den här Jobb, har du sett på honom? Han är ju fin alltså, han är perfekt. Han har inte syndat och han har inte, och då kommer åklagaren och säger, ja men det är klart, du har ju behandlat honom så väl. Han har fått rikedom och han har det så gott och han har så fint, så det är klart att han inte har klagat på dig som Gud, för han har ju fått det så bra. Och då är det som att Gud ger tillåtelse att allt ska tas ifrån Jobb. Och så tas alla liksom hans egendomar och hans familj tas ifrån honom och allt sånt där. Men han klagar och syndar inte mot Gud i alla fall. Och då kommer den här åklagaren tillbaka och säger, ja men det är klart han inte klagar för han är ju fortfarande frisk. Och då och det är som att den här Satan då får en möjlighet att få slå Jobb med sjukdom. Men inte ta död på honom. Den makten fick han inte och bevara det i minnet. Vi lägger den åt sidan så ska jag komma tillbaka till det för det är så spännande. Påminn mig om jag glömmer att komma tillbaka till det. Han blir då slagen med sjukdomar, massa bölder som är så otäcka så han tar lerskärvor från krossade lerkrukor. Det är väl de enda egendomarna han har kvar, stackars Jobb. Så försöker han skära bort de här bölderna med skärvorna från lerkrukorna. Det låter ganska otäckt, jag vet. Men här ser vi på nytt hur Jobb faktiskt är en skuggbild på Jesus Kristus. Varför då? Jo, för han förlorar allt. Han ger upp sitt allt. Precis alltihop ger han upp. Och han till och med blir träffad av sjukdom och elände. Precis som Jesus Kristus blir slagen med vår sjukdom på korset för att vi i honom skulle bli helade. Han ger upp sitt allt. Han syndar ändå inte mot Gud. Man kan också se det utifrån det här att Jobb hade inte syndat. Han hade inte gjort något fel. Han var, liksom, hade funnit nåd inför Guds ögon och sågs på som ren och fin. Så han blev inte straffad och slagen för sin egen synd. Känner vi igen det? Det är precis som Jesus Kristus. Han blev inte slagen för sin synd. Han blev inte rammad med sjukdom på grund av det han hade åsamkat sig eller ställt till med. Utan det var... Det blev lagt på honom, precis som Jesus Kristus tar domen, tar straffet för vår skull, för vår räkning och inte för sin egen synd. Så Jobb blir en sån tydlig symbol för Jesus Kristus som blir rammad på korset. Men så vet vi ju hur slutet på visan blir i Jobs bok, så vänder allting och så blir det ett nytt liv som spirar fram, det blir en ny möjlighet. Och då står det att Jobb fick dubbelt igen. Så välsignelsen blev liksom dubbelt så stor i slutändan efter att han hade gett upp sitt allt och fått offra sitt allt, så fick han tillbaks dubbelt upp. Och det som är så spännande att se med det här är att det finns minst tre eller kanske fyra skriftställen i Gamla Testamentet som pratar om att synden ska bli betald dubbelt upp. Det är Jesaja 40 vers 2. Ni kan skriva upp den som vill. Jesaja 61, vers 7. Jeremia 16 och 18. Jag har skrivit upp dem i förväg om ni undrar. Och Zakaria 9, 12. Där står det att synden skulle bli betalt dubbelt upp. Och det kan ju låta helt hemskt. Och jag tänker så här. När Jesus Kristus blir korsfäst så får han betala dubbelt upp för våra synder. Inte bara jämnt upp. Och då pratar vi inte om bara din och min synd, utan vi pratar om hela mänsklighetens synd. Även de som inte har tagit emot frälsningens gåva, fast den gäller dem. Vi pratar om alla människor från den första Adam till den sista människan som ännu inte är född. Allt betalade Jesus Kristus för, men dubbelt upp. Och man kan undra, varför skulle han göra det? Jo, för han ville att hans förlösning, hans upprättelse av mänskligheten skulle bli dubbelt så stor som fallet. När Adam och Eva föll i Edens lustgård så ledde det till en förbannelse som Jesus Kristus sen tar på sig, och så tar han den dubbelt upp på sig. Så att återupprättelsen i Kristus är dubbelt så stor som förbannelsen var i fallet. Välsignelsen är dubbelt så stor på grund av Jesus Kristus, och då kan vi inte heller... sörja över att det var så bra i paradiset, när för i Kristus Jesus har du det dubbelt så bra som Adam och Eva hade i paradiset. Du har fått dubbelt upp mot vad de förlorade i paradiset. Och Jobs bok är också en bild på detta med den här dubbla välsignelsen som kommer genom Jesus Kristus. Upprättelsen är dubbelt så bra, dubbelt så fantastiskt mot vad du kan föreställa dig. Hans nåd är ju oändlig, så om du sätter en gräns på det här dubbla så blir det fel redan där. Då kan du tänka att så här stor är välsignelsen på grund av Kristus. Så när du har fått den förståelsen så menar jag att då kan du alltid dubbla den, för Guds nåd är oändlig. För värdet på Jesus Kristus som gav sitt allt, han har ett oändligt värde. Precis som det mänskliga värdet är obetalbart, så Jesus Kristus som Guds son och Guds utvalde, det är verkligen ett oändligt värde. Så Guds nåd har ingen gräns. Det är egentligen vad det betyder. Så här med det dubbla handlar bara om att det är alltid mer än vad du har tänkt. Det är alltid större än vad du har förstått. Vi vet ju att muslimerna har det här uttrycket Alla Akbar, Gud är större. Det kan vi översätta och ta till oss, menar jag. För att när du ser hur stor Kristus är, så är han alltid större. Det betyder inte att du ska springa runt och ropa Alla Akbar, för det behöver du inte göra, det kan missuppfattas. Men du förstår min poäng, Gud är större, Jesus är större än vi har tänkt, välsignelsen är större än du har förstått, den är alltid dubbelt så stor. Nu är klockan redan 46, jag förstår inte varför jag inte hinner med allt som jag har tänkt. Jag tänkte jag skulle prata lite om Elia och Elisha också, för där kommer det här med dubbla upp. Du har Elia som var Guds profet, och så går det här profetämbetet går liksom vidare till Elisha, och så blir det dubbelt så stort. Det är också som en bild på Kristus och den uppståndne Kristus, där allt har blivit dubbelt upp. Jag hoppas du fick med dig den. Så tycker jag vi kan avsluta med den. Jag har glömt bort att prata om Rut och Boas, det hade jag tänkt göra någon gång, och här Jona, profeten Jona kanske jag hade tänkt prata om, och Livets träd, och sen har vi jättemycket att prata om när det gäller tabernaklet, men vi får återkomma till det. Vi får se om jag kan bygga upp en sån där modell en dag, men klockan är redan 47, jag är redan på övertid, så det betyder att jag ber en kort bön och så avslutar jag. Jag tackar dig far för alla som har lyssnat och varit med den här omgången. Jag tackar dig för de ord som du har gett mig, och att de blir liv för alla de som har lyssnat, att det blir såkorn som går in i hjärtat och får spira fram som nytt liv, ny inspiration, ny glädje, ny uppenbarelse om dig Jesus Kristus, och att allt folket säger amen. Så får ni ha en god kväll och en fin vecka. Tack för Guds ord, skriver Erik. Tack själv för att du har varit med och lyssnat. Jag hoppas vi syns och hörs en annan gång. Gud välsigne er, tack och hej.